Tack så jättemycket. Fantastiskt. Vad härligt. Det låter ju som att ni har varit en kör i många, många år. Typ 5, 6, 7 år sådär. Härligt. Så roligt. Hörrni, jag behöver plocka fram mina papper. Vi behöver röja lite mickar. Städa ordning. Och då kan ni stå upp och hälsa på varandra. Och ni får gärna gå lite till varandra om det är någon du inte har sett på länge. Eller om det är någon du tänker så här, det här är någon ny person här. Hälsa på dem och säg välkommen hit. Ja, men jag kan bära den så slipper du. Ja, så där. Hej allesammans. Vad härligt att du är här idag. Den här söndagen där det är lite ruggigt, var det inte det? Jag sätter på mig polotröja, jag tänker det passar bra. Ni ser ut att ha fått på er snygga kläder allihopa. Kul att ni är här, härligt. Jag heter David, pastor här i kyrkan och jag är gift med Petronella och vi har 3 barn. En som är 20, en som är 17 och en som precis har fyllt 15 år. Det betyder att man är ganska gammal. Så är det. Det är ett sätt att säga att jag alldeles snart närmar mig 50 faktiskt. Och det är ju bra på en del sätt. Men krämporna kommer. Så är verkligheten. Är det någon av er som känner av några krämpor i ryggen eller så? Är det så? Ja. Jag ser några ganska unga människor som har krämpor. Ja, det är kul. Eller nej, det är inte roligt. Jag menar, jag är med er på er sida. I vår kyrka så har vi sådana här lappar man kan fylla i om man är ny eller om man vill komma med i en cellgrupp. Kom med i en liten grupp, en bönegrupp. Det behöver du. Du behöver komma med i en grupp och inte vara kristen på egen hand. Det är människor i Iran, de tvingas att vara kristna på egen hand. Det är helt onödigt när man är med och bor i Sverige. Hitta en grupp, en gemenskap. Du som är ny i kören här, så välkommen. Och välkommen att ta ett steg också in i kyrkan. Om du tror på Jesus så är du välkommen med i församlingen. Ja, idag är alltså sista söndagen i en serie om bön. Det är naturligtvis inte sista gången vi kommer prata om bön i församlingen. Men jag har talat om bön på olika sätt. Jag har talat om Herrens bön. Jag har talat om att Bibeln uppmanar på flera ställen. Eller vi ser exempel på att människor ber med hela sin kropp. Att de ber och böjer sina knän. De sträcker sig i sin bön. För vi är skapade till ande, kropp och själ. Kroppen är med. Och jag har talat om att man bad i den första församlingen och bad tillsammans. Man hade ju kunnat dela upp sig. Det är ju smidigare att be hemma. Men de bad tillsammans. Och så har jag talat om att börja med bön. Att låta bönen finnas med i starten av något. Det är bra på så många sätt. Inte minst genom att vi på så sätt uttrycker att Gud är först. Och vi vill börja. Det är där vi gör med att ha med Gud i det som sker i våra liv. När jag gick i mellanstadiet, alltså mina minnen ifrån rasterna, det var att vi spelade fotboll hela tiden. Och var inte grusplanen ledig, då sprang man till planen som var där bakom rektorsexpeditionen. Vi spelade. Och ibland var man med i det vinnande laget. Om man vann, då ropade man hela vägen in. Segern är vår, vi har vunnit och segern är vår. Det var nästan som en, man nästan retades med vad man sjöng på något sätt. Tittade väl lite på de andra som hade spelat. Nästa rast var det en ny dust och man var med. Det var någonting man bara la bakom sig. Ibland hade man inte ens gjort mål. Inte ens rört bollen knappt. Ändå ropade man de där orden. Segern är vår. I livet när man växer upp så är det inte riktigt så. Man kan inte bara liksom kasta av sig allting. När det är bekymmer och ibland strider eller ja, en kamp finns, då är det inte alls att man bara kan liksom slänga bort det som man gjorde när man var liten på rasten. För när skolan och arbetena, studier tynger en, då kan det vara som att det är en strid eller som en kamp man är i. Eller när man känner att alla måsten kommer över en. Då känns det som att det trycker. Det blir som en kamp och strid man har i sig själv. Eller alla de där tankarna man har. Duger jag? Hur uppfattar människor mig? Allt det där kan ju röra till det i sitt inre. Och striden blir nästan mot sig själv. Och så kan det ju hända saker i livet. Kärleken man trodde var evig. Den man tänkte var bergfast börjar vittra sönder. Jag har många vänner som nu i livet brottas på olika sätt. Det går ju att fortsätta och hitta en ny start, men det är en kamp. Eller när sjukdomar och krämpor kommer. Det blir som en kamp mot sjukdomen. Idag kommer jag predika från Gamla testamentet, en text ifrån andra krönikeboken. Och en del texter i Bibeln, det kanske man känner till även om man inte ens har läst Bibeln. Ibland är det ju så att en del texter, de hör man om i musik och man har läst om det kanske i skolan. Några av oss har gått i söndagsskolan. Här har vi några namn. Det är som en tidslinje. Abraham, det är ju Gamla testamentet. Och så har vi Jakob, det är också Gamla testamentet. Och David, det är ju han som har en slunga och slår ner Goliat. Det är den David. Det är inte riktigt så här tidsenligt precis, va? Utan bara en känsla. Och så ser man att det delar sig där i Nordriket och Sydriket. Det är nämligen konflikter som gör att det där landet, det delas upp i två delar. Den där texten jag ska tala om idag, den kommer här mestadels, i den här delen av berättelsen. Och här får vi möta en man som heter Josafat i kapitel 20. Och Josafat, han är kung. Många av kungarna och ledarna i Gamla testamentet, det är inga bra förebilder. Många av dem som man läser om, de gör fel. Det står det tydligt. Det är inte bara så att vi idag tänker det där var väl inte så klokt. Det står tydligt att ledarna gör fel. Och folket gör fel. Men Josafat, han är någon som nästan hela tiden gör rätt. Det står faktiskt att han gör fel i slutet också. Men han gör mest rätt. Okej, mest rätt. Under den tiden han är kung så sker det så att folk som är grannländer, de går ihop. De gör en pakt och så är de på väg med en stor militär här. De ska krossa Juda land. De ska krossa det landet där Josafat är kung. Och när han får reda på det så kan man ju tänka att han då skulle samla sin armé. Men det gör han inte, för han inser direkt att de är alldeles, alldeles för många. Vi kommer aldrig klara det här. Vi kommer inte kunna göra någonting som sätter emot. Så vad gör han? Jo, han utlyser bön och fasta i hela landet. Vid den här tiden så tar det ju en tid innan soldaterna kan röra sig. Det är många vagnar som ska gå och mycket tungt som ska transporteras. Det tar ett tag, han hinner göra det. Och de ber och fastar. Och i Jerusalem så är det många som är samlade. De ber, och då så ber också kungen Josafat en bön. Och när han ber så ber han i stor förtvivlan. Han uttrycker inte ord som är som hämtade från saltaren. Nej, det här är ord som är istället saltade av tårar och ångest och rädsla. Och så säger han så här. Han ber högt och de andra hör och är med i bönen. Vi förmår ingenting mot denna stora skara som kommer mot oss. Och vi vet inte vad vi ska göra. Men våra ögon är vända till dig. Så ber han. Och så kommer ett bönesvar faktiskt. Och det är inte någon militär som har fyra olika strategier att visa upp. Istället är det en person som bara nämns en enda gång. Och det är här i den här bibeltexten. En person som får ett profetiskt ord, ett ord från Gud. Han heter Jahaziel. Det bör du inte komma ihåg. Och så är det någon som ändå kommer komma ihåg det när ni kommer hem. Jag vet inte varför jag kommer ihåg ordet Jahaziel, kommer ni tänka. Men det är han som får ett ord från Gud. Jahaziel. Jahaziel, han får ett ord och säger: lyssna alla ni i Juda och ni i Jerusalems invånare och kung Josafat. Så säger Herren till er: var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara. För striden är inte er utan Guds. Striden är inte er utan Guds. Ja, nästa morgon så berättas det att judafolk går ut för att möta de där stridande. De som är på väg. Men man bestämmer att längst fram ska inte de största krigarna gå. Utan längst fram ska lovsångarna gå. Längst fram ska de gå som brukar vara i templet och sjunga och be. De ska gå längst fram utan vapen. Och när man är på väg och när man sjunger så händer det märkvärdiga. För då börjar soldaterna som tågar mot, som ska anfalla och krossa dem. Ja, det sker någon slags förvirring bland dem. Och någon där skjuter väl en pil eller en slungsten i fel riktning. Och så börjar mellan de olika grupperna det sker olika våldsgärningar. Så att plötsligt är kriget någon helt annanstans. Och det här har skett några gånger i historien. Man kan tänka, oj vad märkligt. Men det här är faktiskt någonting som kan ske. I ett sånt överspänt läge så har det skett även i modern tid. Ja, hur som helst. Där och då så börjar de slåss mot varandra. Och så drar de vidare. Till slut så kan folket i Jerusalem gå därifrån. De kan gå tillbaka till Jerusalem. De har räddats och de är såklart fylld av glädje. Det var så nära att de hade krossats. De har fått erfara att Gud grep in. Det beskrivs så att det är Gud som löser, som räddar. Och det är inte deras egen kraft, knappast. Det är Gud som räddar. Ja, Bibeln beskriver vid flera tillfällen att Gud griper in. Att Gud räddar och Gud strider. Och Gud strider inte på det sättet som vi ibland gör. Det finns också bibelord som säger: inte genom någon människas styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Gud verkar och vi förstår inte alltid riktigt hur det går till. När man läser en text från Gamla testamentet kan man inte plocka precis alla delar in i vårt liv. Men vi kan se några delar. Nya testamentet talar om att vi inte ska bära svärd mot fiender. Utan vi ska följa Jesus så långt det går. Vi ska inte följa alla exempel från Gamla testamentet. Många av dem gör faktiskt fel. Men det finns goda ord. Och det finns mycket att lära sig från Gamla testamentet. Så här säger orden som profeten har. Att striden är inte er utan Guds. Hur många gånger i mitt liv har jag inte kämpat på egen hand? Hur många gånger har inte jag upptäckt långt in i det jag håller på med att jag har missat att be? Hur många gånger har jag inte planerat någonting hemma eller i kyrkan och så har vi inte tagit en stund i bön så som det beskrivs här? Har du varit med om det någon gång? Det är klart du har. Bibeln beskriver att Gud vill vara med vid vår sida. I våra liv så finns det så många tillfällen då det är som en strid. Där vi kämpar. Där vi har vitnade knogar. Det är i vår familj. Det kan vara där vi jobbar. Det kan vara något annat vi står i. Och Bibeln beskriver att vi ska öppna våra hjärtan. Vad är det egentligen som den där Josafat ber? Det är inte så att han ber så förträffliga ord egentligen. Det är inte så att bönen är så där kraftfull. Han säger, vi vet inte vad vi ska göra. Det är en ärlig bön. Han ber en ärlig bön. Han krånglar inte till orden. Det verkar inte som att han ens vet vad han ska säga knappt. Vi vet inte vad vi ska göra, men våra ögon är vända mot dig. Finns det något tillfälle där du vet att du behöver be så? Kanske är så just nu i ditt liv. Jag vet inte, Gud, hur jag ska göra med den här saken i mitt liv. Jag vet inte hur jag ska göra med den här delen på mitt arbete eller i min skola. Gud, du vet att jag frestas. Jag brottas med det här. Gud, jag vet inte hur jag ska göra. Men mina ögon, jag vill att de ska vara riktade mot dig. Och du, när du ber så, så vill Gud vara där, vid din sida. Han vill vara med och lösa situationen. Inte alltid som du tänker och förstår. Han vill vara där. Han vill strida för dig, som det står. Josafat, han ber en ärlig bön. Det står några verser innan att han ber och det är stor förtvivlan i hans bön. Hur ska våra böneord vara formade? Har du någon gång tänkt på det? Ja, det är klart. Om man har varit kristen en tid så funderar man ibland på hur ska jag be? Och några av er kanske är alldeles nya i en kyrka och då kan det kännas trevande ens att be en bön. Hur ska bönen vara? Josafat ber. Jag vet inte vad vi ska göra. Tror du att änglarna i himlen hör våra böner? Och när de hör min bön så är det ett par änglar som knackar varandra på axeln och säger, du, har du hört Davids bön? Har du hört Davids bön? Hans bön är så lång. Åh, det är så vackra ord. Jag tror att han nästan ber varenda ord från Psaltaren. 100. Åh, ljuvliga ord. Tror du att änglarna säger så till varandra? Tror du att änglarna säger, nu ber han så goda tankar. Han har såna idéer jag ska tala om för fadern i himlen. Alla de där tankarna. Jag tror inte att Gud har tänkt på det.
Naturligtvis inte. Naturligtvis inte. När vi ber så är det ibland som att vi tänker, eller det blir som att vi ber ord för att guida Gud. Behöver vi be så? Naturligtvis behöver du inte be så. Du kan be med Josafats ord. Jag vet inte vad jag ska göra, Gud. I Matteus 6 och 7 så säger Jesus: och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hycklarna gör. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Be inte för många ord. Ja, naturligtvis om du har mycket på ditt hjärta och du känner så, det är inte fel att be alla dina ärliga ord, men du behöver inte trycka på med ord bara för att. Vid ett annat tillfälle så ger Jesus en liknelse och talar om två personer som går för att be. Och de är tydligen bredvid varandra. Den ena är farisé. Och han lyfter upp sig själv i sin bön och säger: titta på mitt liv. Titta på allt gott som jag har fått och hur jag är. Och så ser han den där andra, tullindrivare. Och i liknelsen så säger han att han tackar för att han inte är som honom. Medan tullindrivaren, han slår sig på bröstet och i sin bön så vågar han knappt lyfta blicken mot himlen. Och så säger han i sin bön, det är en liknelse, men han säger: Gud, var nådig mot mig, syndare. Ja, det kan man ju tänka är en väldigt kort bön, men det är en ärlig bön. Och det är många, många gånger som jag tror att det är den allra bästa bönen som vi kan be. Gud, var nådig mot mig, syndare. Och Gud, jag vet faktiskt inte vad jag ska göra. Det är så intressant att i den här bibelberättelsen så får lovsångarna gå först. Och de lovsjunger ju fast att striden ännu inte är avgjord. De sjunger inte för att problemen är borta. De lovsjunger för att Gud är Gud. Och när vi sjunger så kan vi vara med i sångerna. Även om inte allt i våra liv är löst ännu. Om du vet väldigt väl att du inte är så from som du tänker att du kanske skulle vilja vara, så kan du ändå vara med och sjunga i sångerna. Även om du tänker att det här och det här är bekymmer i mitt liv, så kan du ändå vara med och sjunga i sångerna och be. För striden, den är inte din, utan det är Guds strid. Och det där som du brottas med i ditt liv, ja, det är någonting som Gud vill vara med i. Han vill vara med och låta dig få känna att du inte är ensam. Han vill guida dig i ditt liv, tala in i ditt liv. Och han vill låta dig få resa dig upp om du har fallit. Och du, när vi kommer till Nya testamentet så talas det om Jesus. Jesus som också beskrivs som någon som strider. Så här står det faktiskt: segern genom vår Herre Jesus Kristus. Så du och jag som ibland kämpar med saker i livet, våra inre tankar, funderingar om vi duger eller hur vi ska ha våra liv och allt som vi har i livet, våra krämpor. Bibeln beskriver att Jesus har dött på korset för allt. Det finns någonting som väntar också efter livet här, himmelen. Han har stridit och vunnit seger också över döden. Vi förstår inte allt i livet. Jag har så många frågor och jag tror du också har det. Men vi kan vara med och be ärliga böner till Gud. Ärliga böner. Och ibland kan vi böja våra knän. Vi kan sträcka våra händer. Vi kan be Fader vår. Vi kan be orden som människor har bett i så många år och vi kan be den långsamt och låta orden få landa. Vi kan vara med och be tillsammans. Vi behöver varandra. Det är svårt att vaka och be själv. Du behöver andra i en cellgrupp, vid gudstjänst. Du behöver andra omkring dig. Du kan vara med och lyfta upp Gud först. Ha med honom först i din bön. Och du kan veta att segern är genom Jesus Kristus i allt. Så om du inte vet vad du ska be, om du känner att det är svårt eller du är nybörjare, så kan du be tack för det du har gjort på korset. Det är en jätteviktig bön. Nu ska vi vara med och be. Be vana böner eller be lite ovana böner. Be i sången. Vi kan sjunga med. Precis som vi läste i texten här som jag berättade. Och i vår kyrka så har vi olika platser där man kan be. Vi har haft lite olika funderingar vad vi ska ha förbönen. Men vi kommer ha den här. Man kan sitta här framme och vara med och få förbön. Det har vi också där bakom i det hörnet där. Här kan man vara med och tända ljus. Och var gärna med och fortsätt att be för det där som du har bestämt dig för att be. Tänd ett ljus och låt det vara ett tecken på att du fortsätter att be för det där viktiga bönämnet. Och så har vi lappar där och en kruka, ser ni det? Förbönskrukan. De där bönelapparna, de läser vi upp i en grupp som ber här i kyrkan på torsdagar. Då ber vi för just ditt bönämne med stort engagemang. Så var med och skriv din bön där. Nu ska jag leda i en kort, enkel bön. Och du får så gärna, om du vill vara med, och be tyst i ditt hjärta. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för att vi får vara med och be till dig. Och var någonstans vi är i livet, när det är svåra dagar eller goda dagar, så får vi vara med och rikta vårt inre mot dig. Tack för att vi kan be även när vi inte finner ord. Tack att vi kan be trevande ord. Tack att du hör våran bön. Och när vi känner att det är som en kamp som vi står i, ja, då har vi så många fantastiska ord i Bibeln om att du vill vara nära. Du vill vara den som svarar på vår bön. Inte kanske som vi alltid själv förstår, men du är med. Tack för att du har dött på korset och att du har gjort allt det som behövdes. Och så vill vi lägga oss själva inför dig. Du ser precis vad som finns i våra liv. Tack för att du ser på oss med nådens och kärlekens ögon. Amen. Amen. Nu är kören, ni är välkomna fram. Vi får plocka ordning lite här och så får ni vara med och leda oss. Och så får ni komma fram på olika ställen här och be.
Thank you.